Ja, hej! Hjärtligt välkomna till programmet Glömda minnen här i Radio Kärnan Helsingborg. Vi ska i flera program ta upp diskussionen vad som hände mellan åren 1933 till 45. Vad hände i Sverige? Vad hände med folks vardag i Europa? Vi gör det här programmet ihop med 11 andra radiostationer inom EU i ett EU-projekt som heter Forgotten Memories. Och ni ska finna att personer vi intervjuar har själva upplevt denna tiden och vet även hur och varför vi inte reagerade så där jättemycket på vad som hände ute i Europa. Välkomna till programmet.
Det har gått några år sedan jag stod och blev kysst i ett lyktsken invid Helsingör. Det var mörkt utom glansen från Marienlys, och han var ingen ståtlig charmör. Han var bara så ung och förälskad med en. Han var dansk, han var min, han var jämn. När det ljusnar på andra sidan sundet, ska vi mötas som du, kära vän. Vi ska ha samma ljus utanför samma hus, där vi möttes och kysstes igen. När det ljusnar på andra sidan sundet, om det dröjer min jäm och änden, ska vi hoppas och tro på en kärlekens bro, när som lyktorna tändas igen. Det har gått några år sedan färjorna for, och man stod ut i sol på ett däck, och man bytte ut tankar och minnen och skor, som man nu byter talet mot bläck. Och när skymningen kom stod man hemma på strand och såg Danmarket pärlornas band. När det ljusnar på andra sidan sundet, ska jag stå invid vattnet igen. Och från gator och torg, från hamn och kronborg, ska det tindra som fordon min vän. När det ljusnar på andra sidan sundet, ska jag veta att blåskärleken ända kan nästa blås, som är allting för oss, när som lyktorna tändas igen.
Ja, då sitter vi här i studion igen, Ragnar Eriksson, Nyhamns läge och jag, för att fortsätta i programmet som är del två i en liten del av din levnad, Ragnar. Och vi slutade ju sist i Landskrona, och vi kom in på att det var dags att göra militärtjänst. Och det tycker jag att vi låter dig berätta om hur det gick till.
Ja, det kan jag ju göra i så fall att den blev kanske inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Alltså i mina drömmar när jag var då tänkte jag skulle bli en stor general och leda den svenska herren till några förskräckliga stora jag är inte nedlagd att tvärtom alltså stora vinster alltså säger jag. Succéer. Men så kom ju denna denna kallelsen till ett inskrivning och det skedde på en i Landskrona 1933 och där var det först man blev undersökt av en läkare, det var förresten doktor Hederström i Landskrona och han tittade på mig och bodde i naket tillstånd och så säger han bara något hjulbent. Något hjulbent. Ja. Och så blev det här inskrivningsofficeren som sitter där vid bordet och har glasögon på sig. Infanteriet linjetjänst. Gevärsmanskap. Jaha. General Eriksson blev plötsligt bara gevärsmanskap. Så blev det med det. Och det har jag, det kommer jag aldrig, har aldrig kommit ur. Och inte heller julbentheten. Den finns fortfarande kvar, påstår somliga. Ja, och på militärtjänsten var 90 dagar. Den ägde rum på I6 i Kristianstad. Och det gick ju så småningom. Och det var ju, vi fick lära oss, det var just med att handskas med ett gevär. Vi hade ju geväret, ett Mauser modell av modell 96, 1896 alltså. Det var ett precisionsvapen, sa de. Så det var ju någonting mycket fint sak vi hade hand om. Och det fick man ju bära och hantera och lära sig skjuta också. Och ja, mina framgångar som militär, det blev ingalunda några stora där heller. Jag kan glädja mig åt eller tala om att jag har fått bronsmedaljen i skytte. Och mycket det är både på kanske på min sidokamrat som heter Svensson. Han sköt också ett par fina femetter på min tavla. Jag tror att detta bidrog till denna min framgång. Jag har inte modellen kvar längre. Jag vet inte var den är. Jaha. Och sen då i Kristianstad, det närmaste jag kunde komma, det var en som föreslog att jag skulle bli försångare vid gudstjänsterna. Men det var inte så många det inte. Men det var vackert att se det där på kaserngården i Kristianstad, ibland hade det varit sina korum. Då var det en som blåste horn där och blåste, han tog alltid nära på en psalm. Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus. Den stutar han på sitt fina horn. Mm-hmm. Ja, och som detta militärlivet, det var ju mycket, kan man säga, det var ju svett och marscher. Man fick lära sig att marscha, att gå i marsch. Och en sak som underlättade marschen, det var de här sångerna.
Ja.
Man sjöng och då var det fantastiskt att se. Till exempel en pluton och till och med kompani kunde gå i takt om man sjöng. Och ofta så befäller, nu får ni sätta igång och sjunga pojkar, sa han. Så då, och då sjöng vi. Ja. Och det var Halta Lotta Sko, vet du. Och det gick ju fint. Det gick ju fint. Tidam, 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 lal, och så vidare. Och det, senare har jag läst om denna Halta Lotta som var i den nära en heter John Brown's Body Lies a Moldering in the Grave. Den var ju kampsången från nordamerikanska inbördeskriget 1865. Men det gick ju bra här. Vi sjöng om Halta Lotta i Göteborg istället.
Ja.
Och sedan så var det den Halta Lotta, där fanns en variant som jag lärde mig senare, nämligen den Öde vilje ni gå med oss upp på Halta Lottas krog i Göteborg. Ja, det var sol, halleluja, det var sång, halleluja, i varenda undan gömda vrå. Flickans aktning skall du få om det låter glaset stå. Och så fortsatt kommer ju andra versen. Vänten, det kostar supen, den kostar supen. Varn vid skola vi betala upp på Halta Lottas krog i Göteborg. Ja, det var sol, halleluja, det var sång, halleluja, i varenda undan gömda vrå. Flick, flickans aktning skall du få om du låter glaset stå. Och där vill jag instämma. Låt glaset stå.
Ja. Hur var det med såna här kompaniaftnar? Hade ni sådant?
Det fanns ju. Men då får nästan gå fram ända till några år framåt som vi hade på Revingehed.
Ja, där hamnade du.
Och där hamnade jag också så småningom. Det var 1939 och 1940. Ja. Och där fanns det kompaniaftnar. Och där uppträdde jag. Och jag fick sjunga Bellman där, bland annat. Som de tyckte var bra. Och sen hade jag också gjort lite små grejer. Jag utfärdade mina egna kompaniår. En dag var det nämligen så att en ny hälsningsplikt hade införts, och det var att underslafare måste hälsa på överslafare. Och drog aldrig igenom, jag måste säga att det var ingen som brydde sig om det där. Och men så var en annan också som väckte en viss löje, för att den period jag låg i Revingehed så var det en förkylning och man hostade överallt, så hostade. Och då skrev jag en dagorder som att gällde att den enskilda hostningen var förbjuden. Man fick inte hosta ensamt, utan måste ha, det skulle vara förbandshosta. Man måste alltså anmäla sig, man måste vara minst tre för att kunna hosta. Och det måste liksom då organiseras. Men brydde sig heller ingen om den. Nu tror jag att jag ska sjunga om sången om Revingehed.
Det tycker jag låter alldeles utmärkt.
Och den är speciell därför att den höll takten nästan helt kompani. Nej. La, hur går den förresten? La 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 la. Jo, nu kommer. Åh, vad ska man göra med blanka gevär? Ja, med blanka gevär, mer blanka gevär. Med dem ska man skjuta, med dem ska man skjuta, med dem ska man skjuta vackra fåglar med. Och vad ska man göra med fåglarna då? Ja, med fåglarna då, ja, med fåglarna då. Med dem ska man plocka, av dem ska man plocka, av dem ska man plocka vackra fjädrar, och vad ska man göra med fjädrarna då? Ja, med fjädrarna då, ja, med fjädrarna då. Ja, dem ska man stoppa, med dem ska man stoppa, med dem ska man stoppa mjuka dynor, Men vad ska man göra med dynorna då? Ja, med dynorna då, ja, med dynorna då. På dem ska man lägga, på dem ska man lägga, på dem ska man lägga vackra flickor på. Och vad ska man göra med flickorna då? Ja, med flickorna då, ja, med flickorna då. Med dem ska man göra, med dem ska man göra, med dem ska man göra vackra pågar. Och vad ska man göra med pågarna då? Ja med pogarna då, ja med pogarna då. Jo, de ska exera i skit och i lera. Ja, de ska exera upp på revighet. Ja, de ska exera i skit och i lera. Ja, de ska exera upp på revighet.
Ja, det var en trevlig visa.
Ja, den hade sin praktiska tillämpning, för att allt detta, kan man säga, sången, vi ska ju tänka vad den har betytt. Napoleon sa ju till handkompositören som har gjort Marseljäsen: din sång, den ersätter en värdig bataljon, sa han. Och den är den så. Alltså det ser man också i amerikanska inbördeskriget. Denna sång, vad den betyder, som höll samman liksom. Och framförallt så underlättade väl samvaron även soldaterna emellan. Ja, vad har du mer att tillägga?
Ja, hur var ställningen mellan befäl och manskap då 39 när du kom till Revingehed?
Ja, nu kan man säga från värnplikten som var 34 och 35 till denna 1930 till 40, då skedde en helt annorlunda inställning. Då blev det mer, kan man säga, samtidigt mer på samma nivå. På samma nivå, det var en omställning som skedde då. Tydligtvis, alltså, vi ska inte glömma, då var Sverige liksom, vi var ju en, det kom detta också att vi skulle vara tiga, en svensk tiger. Man skulle tiga om allting. Ja. Och det hände mig en gång senare, långt senare jag kom till Trollhättan. Och långt senare i livet, och det gick en vaktpost, det var under kriget, och så frågade jag vaktposten: är det Trollhätte kanal? Vet inte, sa han. Så att det är mycket möjligt att jag frågat så här, exempel: är det kallt? Vet inte. Det är en svensk tiga, alltså. Man skulle tiga med allting som kunde vara fienden till nytta.
Ja.
Och sen får vi inte glömma heller att vi sjöng denna kanske idylliska sånger här. Samtidigt var det Europa i hela denna häxkittel. Tyskarna hade tagit hela Tyskland 1934. 1935 så kom ju Abessinienkriget. Och sen brakade loss. 1938 var München. Och 1939 kom Ryssland mot Finland. Och sedan 1940 kom ju den stora invasionen på Tyskland mot Danmark och Norge. Mm. Och under tiden, vad hände då? Jo, då tänkte man, det fanns en sång som gick, som hette Lili Marlene, kommer du ihåg den?
Ja.
Men det kanske du har på någon i ditt arkiv, jag vet inte.
Jo, jag har nog den i form.
Ja, då gick, och så var det också Ulla Billqvist som sjöng om sin soldat någonstans i Sverige, ja. Hur den här soldaten fanns alltid och stod på post. Ja,
från Revingehed, vad fick du ta vägen sen?
Jo, sedan för Revingehed, då när jag ligger där, då skriver jag ett brev till Svenska Aeroplanaktiebolaget i Linköping och får svar att jag kan börja där så fort som möjligt. Så jag åkte dit då den 2 april 1940 och kom till Linköping.
Uh-huh.
Och det var en, jag kommer ihåg hur just kom den vid snösmältningen, hur det rann i diken och bäckar och sådant överallt, och solen värmde så gott. Så kom jag till Linköping och gick till Aeroplanbolaget och jaha, sa han, det kan börja här imorgon bitti. Och var kan man bo? Ja, här är en lista på, du kan titta, det kommer ifrån tidningen här, du kan titta där. Och så fanns det då ett rum som man skulle söka. Och jag kom till en ställe som heter Bordin, jag tror det var på Drottninggatan. Och jag gick dit och tänkte, nu ska jag hyra rum. Och det var en fru som sa, ja det är det här. För jag tittade, jag tänkte ta det, sa jag. Vad det kostar nu. Jaha, sa hon, vad är ni för någonting? Ja, sa jag, på aeroplanbolaget. Jaha, sa hon, vad gör ni där, sa hon. Ja, sa jag. Sa hon, jag brukar bara hyra ut till ingenjörer. Jaha, så tänkte jag, vad ska du göra? Ja, vad gör ni för någonting där? Ja, sa jag, jag ska vara avsynare, sa jag. Vad är en sådan? Avsynare, sa jag. Det är en sån som kontrollerar. Det är en slags kontrollör alltså. Kontrollör, sa hon. Ja, men det är inte så dumt. Nej, sa jag, beträffande ingenjörer så kontrollerar jag deras arbete mycket noga, sa jag. Så ni får ta rummet, sa hon. Som man ser, denna segregation, den är ju ganska tillämplig, den alltid var tillämplig.
Ja.
Och jag vet också, som mig har berättat, hon fick inte gå på de andras gårdar på påsken. Bara ungarna fick inte, de fick hålla på sin egen gård.
Mm.
Ja. Så det, segregation, det har alltid funnits.
Ja, ja.
Nåja, nu kom jag, det var en skåning nu som kom till Östergötland. Och detta Östergötland, Östergötland, det var hjärtat av Sverige. Här fanns ju Birger Jarl, här fanns ju Alvastra och Vreta och allt vad det hette, Vreta kloster, ja. Och här var ju Heidenstam Sverige, här spelar skällorna, där härar lyser brand och så vidare och så vidare.
Ja.
Här var ju Sverige. Jag hade kommit till en skåning. Men stannade kvar på i Linköping och lärde mig en hel del. Jag tyckte det var mycket vackert att vara där också. Och jag hade min utkomst. Och så småningom kom ju min fru, som blev min fru alltså, kom dit, Karin alltså. Och vi gifte oss och vi fick ett barn också. Jag kan berätta så mycket om det. Men det blev familjärt, det kanske blir för långt. Han var, och jag var ängslig att han också skulle bli lite julbent. Men det sa ju de att det växer nog bort. Julbentheten. Ja, nu är jag i Linköping och jag har fått rum. Och jag arbetar på Saab och gör flygmaskiner. Och vad gör jag under tiden? Jo, då hittar jag någonting som heter en, jag är ensam till en början där, och får tag i en tidning där. Det står, heter Frisk Sport alltså.
Mm.
Och jag tycker den låter bra, och jag tar kontakt med dessa Frisk Sportare, och jag kommer in där och får vara med. Nu kommer den här frisksportrörelsen in, som jag tycker var en mycket fin rörelse. De varken inte tobak och inte alkohol. Och så fanns det två riktningar. Det fanns de riktiga frisksportarna som tänkte på kroppen och skulle utveckla den med, man skulle gå på händer, och det var skivstången som man kunde göra sig stark. Och så fanns det andra, värlandisterna. Värland, Are Värland, hans nya text, nämligen den ska vara, man skulle äta. Kroppen blir vad du äter. Döden gör sin entré genom munnen, sa han. Och så vidare. Så man ska tänka på vad man äter. Man kan äta hjälps alltså.
Mm.
Så därför bör ni vara försiktiga vad ni äter. Tänker jag före. Innan. Och ja, du sitter och skrattar, men det
är... Nej, jag bara tänker på att det är ungefär samma tongångar som kommer idag. att den här historien upprepar sig med viktväktare och allting sånt här. Så det är ju intressant.
Jo, det är intressant. Sen finns det också en sång till, nämligen under dessa år så hade vi inte mat eller tillräckligt. Mm. Vi hade besvär med att kunna försörja oss, va? Mm. Med att skaffa det var mjölk och mejeriprodukt. Därför hade han väl alltså denna laktovegetariska kosten. Alltså man ska äta mycket grovsaker och ska man alltihopa så mjölk. Mjölk och ost kan man också äta, det var bra. Och smör framförallt, smör. Smör som är det så bra att ha och gott att äta också. Jag vill rekommendera smör.
Ja. Där är vi
ja. Ja, jag vet. Det finns mig närstående som säger att det är fel.
Ja, det är samma hemma.
Det är samma hemma, ja. Så tänker jag före. Nu i alla fall, jag kom med frisksportarna. Jag tillhörde Värlandisterna, så att säga. Och vi hade ett torp som hette... Utanför ett torp som heter Hammaren faktiskt. Och där, till den gjorde jag en visa som heter Lökvisan. Lökvisan. Jag vet inte om den går. Vi en dag skulle sätta lök ut i vår egen täppa. En flicka kom och på försök hon satte neder en skeppa. Oh, na, 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 hon kunde skilja på rot och topp. Så lökarna sattes ner och upp. Ja, ner och upp. Ja, ner och upp. Men lökenarna de växte fort. De växte rakt ner till Kina. Kineserna, ja, de glodde stort och kunde ej utan grina. Någon gång i sommar, när den blir klar, vi då till ner till Kina far. Till våran lök. Till våran lök. Den dikten och den sången blev sedermera intagen i den Frisksports stora sångbok. Precis som en av mina största slager då i Linköping. Ja. Kruskamarschen.
Det måste vi förra.
Kruskamarschen. Ja, och det var det Kruska. Ja, det var Are Värlands stora idé. Han sa att exempel den bästa maten ger vi till grisarna. Det var kli. Kli skulle man inte äta, det skulle man äta själv, inte äta grisarna. Och grisarna som tyckte om kli. Det vet jag från Landskronatiden, det skulle vara kli till grisarna. Men det skulle vi vara själva grisar alltså. Ja, det finns alltså, var den här Kruska, jo det står beskrivet i Kruskavisen. Vill du hava energi, höra att du ska taga russin, gryn och kli. Det är Kruska. Mm. Människan är en tvåbent gris. Hon vill snuska ner sig själv med kraftlös spis. Tar ej Kruska. Vill du hava energi, hör att du ska taga russin, gryn och kli. Det är Kruska. Framför Kruska, framför Kruska, det är alla tiders käk. Känn hur kraften växer framför Kruska, framför Kruska, det är alla tiders käk. Fast vi har en fin kultur, vill vi fuska med vår mage som blir sur utan Kruska. Kommer det en sund barbar född med Kruska, tar han från oss allt vi har. Därför huska, framför kruska, framför kruska. Det är alla tiders käk, känn hur kraften växer. Framför kruska, framför kruska, det är alla tiders käk. Fatta nu ett stort beslut, säg att nu ska, låt mask livet vara slut. Jag ska huska i vår nordiska natur, ut och kuska under gran och under fur. Njut din kruska, framför kruska, framför kruska. Det är alla tiders käk, känn hur kraften växer. Framför kruska, framför kruska. Det är alla tiders käk.
Vad fina toner det är.
Ja då, och den sjöngs. Nu är det så att den här väsen känner kraften växer. Det står i instruktionerna. Den ska sjungas av skäggiga mansröster. Nu tycker jag ni kan försöka öva på hemma där.
Ja visst.
Känner kraften växer. Ja, det var lite grann från Linköping det.
Ja, det här med att bygga plan under brinnande krig. Vad var det för plan som byggdes?
Ja, vi byggde nämligen så kallade en det var den planen som kan man säga var förebilden, var den tyska Stukan, Sturzkampfflieger, Stukan. Och det här det blev en amerikansk Northrop-plan, B5 han kallades den, som vi byggde. Och det blev en del, några stycken så småningom av dem också. Mm. Och
Men du fick rycka in igen i det militära.
Vadå?
Fick du rycka in igen i det militära?
Ja, det blev senare, men inte så länge var i Linköping, utan när jag sedan flyttade ifrån Linköping innan kriget var slut, då upptäckte de ju militärmyndigheterna, trots att jag var hjulbent, så blev jag inkallad i alla fall. Det hjälpte inte att jag var hjulbent, utan jag blev inkallad då, och då skickade de mig till Norge, till att vakta gränsen,
ja,
mot Norge. Ja, det var inte mot Norge, det var med tyskarna naturligtvis som vi vaktade. Men det fanns en annan episod, jag kommer från Linköping, att bland frisbåtarna träffade jag en som var från Stockholm också. Och han sa, jag sjöng, och han tyckte att jag sjöng så väldigt bra, så han sa, jag ska ta och presentera det för visans vänner i Stockholm. Jaha, så det är ju fint, det låter ju fantastiskt. Så han ordnade med sig att jag kom med på visans vänners en middag som de hade på Gyllene Freden i Stockholm. Och det var ju klart då tänkte jag, hajajajaj, nu börjar framtiden för Ragnar Eriksson. Här ska ni se på, ja, men det blev icke så. Jo, det blev så att jag var där på denna minnesvärda afton, det var ett år 1943. Och jag kan tala om, där fanns bland annat Lulu Ziegler. Har du hört henne?
Nej.
Hon var danska.
Ja.
Och en mycket uppburen revyartist och sångartist. Och jag pratade med henne. Jag pratade danska med henne. Och det gick bra. Och jag frågade hon om hon kunde den där sången om den guldsmeden. Nej, sa hon. Det hade hon icke. Det hade hon icke på sin repertoire.
Nej.
Men och så sjöng hon istället, och sjöng om Mandalay. Har du hört den? Det är långvete Mandalay.
Ja, jag har hört den. On the road to Mandalay. Nej, det är det inte. Nu vet jag, det är en dansk melodi.
Var det?
Ja. Det var någon som var väldigt populär i Danmark som gjorde den här. Och sen togs den upp av en trio.
Jaha.
Som sjöng den.
Ja.
Och varför jag kan, det är bara ett par veckor sedan, det är rätt fantastiskt. Det såg jag på dansk tv. Och då talade de om den här Mandalay-visan.
Jaha.
Så den var otroligt populär i Danmark.
Ja, hon sjöng den. Och sedan så bland andra gästerna då denna dag, det fanns ju Lillebror Söderlund. Och det var Evert Taube som var bas för det hela. Och han annonserade och han höll tal för damerna. Men där på Gyllene Friden, det var nere i valven där nere. Det var rätt mycket mat och dryck också samtidigt där. Så att det var klart inte så lätt att göra sig hörd. Men där fanns i alla fall Evert Taube. Han annonserade och han talade om vem som skulle framträda efterhand ju. Och Lillebror Söderlund var tandläkare Moberg och det var ju han doktorn och livmedikusen Kasserman.
Ja.
Han sjöng. Det var borgmästare Fant och det var många. Det var Lennart Bernadotte var också med där.
Ja.
På den där. Men han sjöng inte. Men jag vet han har gjort en sång som heter Marsch på Mainau.
Ja.
Kan du den?
Nej, jag har aldrig hört den.
Aldrig hört? Nej. Nej, men det är intressant för den här Marsch på Mainau. Den hade vi i frisportan också. Jag hade nämligen en som heter Kalén i Linköping som gjorde en text på den och kallade för Solvikingarnas sång.
Oj då.
Alltså, oj. Frisportar, det räckte inte. Man måste vara solviking också.
Ja, vad innebar det?
Ja, du måste låta solen stråla på sig. Både fram och bak. Och på alla håll.
Ja.
Och sen skulle man äta en viss konst också.
Jaha.
Så fanns det också en som mycket extrem. Han skulle ha hela sädeskorn. Inte krossa den där. Han skulle tugga hela sädeskorn.
Jaha.
Oh ja. Så det var ju fanns många riktningar bland dem här på vad de skulle äta. Men nu är jag kvar på, var jag inte kvar på Gyllene Friden, eller hur?
Jo, det var du.
Vi får ju hålla oss till det då.
Ja.
Ja. Jag är kvar på Gyllene Friden och det var sång under tiden på olika håll. Den ena artisten kom och avlöste den andra. Efter var han Evert Taube. Och sen så hade då blev tillsagd om den Ragnar Eriksson. Och då tar han och annonserar om Ragnar Eriksson från Nyköping. Han, jag var inte från Nyköping. Och jag sjöng då. Och jag sjöng en skånsk sång som hette Angående dofterna på landet. Och det var inte många som hörde den. Man åt och drack där ner och pratade med varandra. Så det var mycket otacksamt. Så att jag vet inte om jag fick någon som applåder. Det var väl helt bort. Det var ingenting out så att säga. Den enda som jag pratade sen med en journalist från Dagens Nyheter. Han sa, alltså, du sa han, det här ingenting gör det för stor konkurrens. De är så invarda vid varandra. Så var den och den och den ska med och den ska med. Det var exempel Eva Helena Grill som sjöng på franska sånger. Och så där, det var ingenting. Det var bra du sjöng, sa han, men det går inte här sa han.
Nej, det var väl ett sällskap för inbördes beundran på den tiden.
Ja, i högsta grad, för där fanns exempel prins Wilhelm, olika var ju med där. Man skulle vara lite skeppsredare Sven Salén och så vidare. Ja. Det var en liten krets och det var som man släppte inte in vem som helst heller. De kunde vara duktiga än dem och det tyckte vi inte om.
Det hjälpte inte.
Nej.
Man valdes ju in i visans vänner på den tiden.
Oja, det var minst en restriktion och det på, så att det var... Det hände också senare när jag flyttade till Stockholm och kom in i Bellmans minne. Där valdes man in alltså. Det var inte bara att säga, vad kostar det in? Nej då. Utan man måste prova det och sen blir man vald in där.
Ja.
Ja.
Den här skånska visan som du sjöng på Gyllene Friden, kommer du ihåg den?
Ja, men jag vet inte om det riktigt går så bra nu på den. Den är mycket bra och den kommer senare. Den heter Angående dofterna på landet. Och den skrev jag i Malmö. På den tiden. Där finns ett par underbara rim. Jag använder gödsel. Gödsel. Skötsel. Det var minst inte lätt.
Nej.
Ja, det finns i den där. Men jag ska ta och sjunga som hör till. Jag är fortfarande kvar i Östergötland.
Ja.
Detta kärnland.
Ja.
La 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 la. Den heter Visa från Östergötland. Nu är det nu ski, nu är det sommar, nu skiner solen, nu är det grönske och vackert väder. Starkt faller regne och fukter jula och granne blommor ängar blir klär. Sing du liantalala, sing du liantalala och granne blommor ängar blir klär. Sing du liantalala, sing du liantalala och granne blommor ängar blir klär. Nu är det sommar, nu savar grana, nu är det hagen, liljekonvalje och tulipaner växa bland blana. Det är som grannlåt få finstramalje. Sing du liantalana, sing du liantalana. Det är som grannlåt på finstramalje. Sing du liantalana, sing du liantalana. Det är som grannlåt på finstramalje. Nu är det sommar i landsvägsdika, där finns det smultra blomster som gror. Och nere i sjögen, nere i vika, där står en abborreluring och glor. Sing du liantalana, sing du liantalana, där står en abborreluring och glor. Sing du liantalana, sing du liantalana, där står en abborreluring och glor. Nu är det sommar, nu hörs klaver, nu är det dans ut i grönan lund. Och vackra flickor, gå och spasera, gå och spasera i skymningen stund. Sing du liantalala, sing du liantalala, gå och spasera i skymningen stund. Sing du liantalala, sing du liantalala, gå och spasera i skymningens stund.
Den är fin.
Jag tycker den är så fin, så fin. Den är så äkta. Och sen ska ni tänka på att där i Östergötland, det språket där, allting slutar på E.
Ja.
E, det slutar på E. Så tänk på det.
Ja.
Om ni kommer dit en gång så. Men ni kan, jag klarar mig med skånskan.
Det gick bra.
Bra.
Ja.
Ja, vad tycks om den här Linköpingsvistelsen då va? Det var inte så dumt.
Nej, det hände ju mycket för dig. Du blev gift och du fick barn och så fick du åka till Charlottenberg. Vi har ju pratat lite tidigare och jag tycker du har så mycket roligt att berätta ifrån när du hamnade uppe vid norska gränsen i Charlottenberg. När det var det både det ena och det andra som hände.
Ja. Det var det, det var det. Men innan dess, alltså, i Linköping där gifte jag med Karin och vi fick barn. Och det är klart, barnen, men varje far är så stolt över sitt barn. Och där på aeroplanbolaget, alltså, hade jag en arbetskamrat som heter Torsten. Och han hade också fått en liten son. Och den sonen, han skröt alltid om sin son. Han gjorde framsteg. Han gjorde, och han låg på köksbordet. Han kunde resa sig på armarna. Och han var så duktig, han var så stark. Och så tittade vi på vår egen. Han gjorde ingenting. Han bara satt där. Alltså man blev, man hade tänkt både Karin och jag sa, det måste vara fel på honom. Ja, sa jag, han tog Dahlin, sa han, gör så, han säger. Och så går jag, åker man tillbaka då till Saab och jobbar, så säger han, kan du tänka dig, när jag kom hem så kom han, den lille gosse, vad nu heter, och sa han, så han fick se mig, så p-p-p-p-p-p. Ja, vad då, sa pappa betyder det. Och sen när man får se Majken, modern, sa han, ja, så mamma, du förstår, han är väldigt tidigt utvecklad. Ja, det måste han vara, så. Och vi sa ingenting, han bara låg där. Ja, det var hemskt, alltså, man blev nästan chockad, vet du. För varje gång så var det nytt framsteg han gjorde, han var så duktig, den där gossen, så duktig. Men så tänkte jag försöka hitta på någonting då. Ja, då var det så då cyklade jag från arbetet hem på middagen och cyklade tillbaka igen. Det gick faktiskt bra då. Innan de hade såna personalmatsalder. Och så berättade jag, sa jag, när jag kom hem så... Och jag gick bort till lilla vagnen, till sängen där han låg, min son, Tord heter han förresten. Så pekade jag honom på mig, hej, sa jag, så pekade jag lite på magen så där, tryckt med pekfingret. Så sa han, Kuala Lumpur. Ja, sa jag. Kuala Lumpur. Ja, det är bra. Så sa jag, han börjar ju, ja, då sa han, det börjar så smått då, att prata. Och sen, jag tänkte inte mer på det egentligen. Jag tänkte, det var en vanligt jolle som barn har. Och sen, halvvägs är det nyheter, förstår du. Och det var stora nyheter. Så står det, säger de sig nyheterna. Ja, som redan i förmiddagsnyheternas omtalas har japanerna erövrat staden Kuala Lumpur på Malacca-halvön. Det var det jag ville tala om för mig.
Mm. Ja.
Och detta naturligtvis, det kunde jag inte underlåta att jag berättade för min på arbetskamraterna, så sa jag det, att han hade berättat om Kuala Lumpur och det. Ja, sa han, det måste vara en tillfällighet. Ja, det är klart, allting är ju tillfälligheter. Ja.
Ja. Charlottenberg hamnade du. Det måste ha varit jobbigt att åka ifrån familjen.
Ja, det var också, men det kommer ju lite senare detta här, men... gärna det. Jag hade slutat då på Saab. Och för jag såg liksom hur var det tog vägen med hela utvecklingen med kriget och det kommande. Så att jag sökte jobb i Norrköping och fick arbete där på SLT. Och det dröjde kanske bara ett par månader sedan upptäckte militärmyndigheterna att jag hade övergått från denna krigsindustri till en vanlig civil industri. Och jag blev inkallad, trots min hjulbenthet som jag har nämnt, jag blev inkallad såsom skickad då till norska gränsen för att hålla vakt mot tyskarna. Och det var ju också spännande, det var ju precis 1944-1945 när det började liksom och ta slut det hela. Vid Charlottenberg det kom ju alltid en massa norrmän in, kom in på natten ofta och måste tas hand om. Och men vi fick också hålla på, vi fick mest syssla med att göra befästningar. Man slår pålar i marken och sen så drar man traktor där emellan. Och sen kunde man ju, man får jakta så man inte själv kom in där, för då kom man inte ut. Inte. Och ja, det var spännande det också. Och särskilt fick man stå på post på natten när man körde och så pung, pung, och så ryckte man till, förstår du. Och vad var det? Ja, det var det isen som sprack, eller isen, och klingade isen, vet du. Då fick man, så fort man hörde ljud så ryckte man till och osäkrade med samma och började vifta med den där kulspisten. Men det hjälpte inte, det var på isen ju, så det var ingenting att göra.
Där fick du gjort en visa, eller du kanske gjorde flera, men du har sjungit den för mig som om den lilla postfröken.
Ja, naturligtvis, alltså det är klart, alltså i Charlottenberg vi gjorde ett liten grupp oss själva, vi kallade för kyrkobröderna, och vi sjöng ju psalmer också. Stilla natt, heliga natt, och andra också, ordet heliga, ordet saliga, och sedan. Då fick jag åka till Arvika och hyra en gitarr på militärens bekostnad, alltså. Sen gjorde jag en visa också som handlade om denna postfröken.
Ja, där får jag vända band. Och jag hoppas verkligen att det är rätt band på. Jag sitter här och njuter av den här inspelningen. Vi ska se vad som händer här, om jag inte får igång Ragnar på andra sidan också.
Fast kinden bits av frosten, den prys av hjärtats färg. Min sköna är på posten ut i Charlottenberg. Hon breven vi frankerar och skickar mina brev, och gärna jag kvitterar avier som hon skrev. Ja, det gjorde jag
faktiskt. Ja, det tror jag säkert.
Ja. Det finns en fortsättning på den som vi kanske får tillfälle att göra.
Ja.
Hur vi slutade.
Och hon var inte värmländska, den här flickan. Nej,
nej, hon var från småländska. Om jag på Småland. La 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 di da 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 da. Det är en bra melodi.
Ja, mycket trevligt. Ja.
Di 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 da da di da.
Det var mycket kompanijaftnar och sånt också.
Det fanns också där också, så att vi allt detta kan vi säga i militären, som det var, vi kan säga det hade stort utrymme, detta liksom att hålla upp modet på klart dessa soldaterna, och sen också att det bidrog till liksom att, för en soldats liv, det är bara långa väntetider, och då måste de fyllas ut. Då måste jag fyllas ut då med lite annat förströelse också. Mm. Som jag har tidigare har nämnt.
Det här med fältartister, fick du se några sådana när du låg?
Nej, det var dåligt där uppe på det var dåligt, utan det var inte så många där, så kom dit inte, men jag vet om det fanns ju rätt mycket fältartister som var ute och sjöng och sketchade. Mm.
Men då fick du rycka in istället.
Ja, vi hade ju det här kyrkobröderna som vi
Ja, nu vet jag inte precis vad jag har med och...
Jo, du har mycket att berätta där uppifrån. Du måste ju berätta när du träffade överst Raff.
Ja, alltså, ja, jo, men det finns en annan, en mer personlig sak också. Jag fick brev ifrån min moder i Landskrona. Så skriver hon, Ragna, vad jag förstår ser du uppe någonstans i Norrland någonstans. Akta dig noga, så, och du kanske är på norska gränsen också. Ragna, akta dig noga så du går över gränsen och tyskarna tar dig. Ja, det är klart, jag försökte vara aktsam, men det var inte så lätt att gå över gränsen. Det var det inte, utan det var ju också liksom gick i olika sektorer, för vi låg ju lite en god bit ifrån gränsen ju. Och så det var inte bara en tunn tråd som man gick över, det var det inte, utan man fick det var lite komplicerat. Men så skrev hon också, och som du, jag kan tala om för dig, sa hon, att Denker här i Landskrona, han har blivit förflyttad till Charlottenberg. Jaha, Denker, vem var det? Jo, Denker var kammarskrivare i Landskrona, på tullen där. För jag, när jag var springbok på Turinverken, så fick jag ofta... gå till, då kom jag till tullen och med papperna, och då fick han då skriva på de här olika handlingarna. Jaha. För att man får ut oss varorna, så att det där, så visste jag vem det var. Nåja, tänkte jag, nu gör jag väl så jag försöker träffa den där Denker då. Så att jag när jag hade tillfälle till det, så gick in då på tullexpeditionen, och där satt han i stort bord där och pratade. Vad är det, sa han. Jag sa, jag gjorde jag honnör, och sen tog jag mössan klart, och så sa jag det att jag är från Landskrona, och jag tänkte vi skulle prata. Ja, så ja, ett ögonblick då, sa han. Så stängde han någonting annat och körde ut annan, och så fick vi gå in i ett annat rum. Och då talade jag om vem jag var. Oh, sa han, det var roligt, sa han. Men kom hem då, sa han. Då ska jag säga till min fru, sa han. Så att då ska vi prata om Landskrona.
Ja.
Och då, det gjorde jag, och då hade jag tog gitarren med från Arvika. Och gick hem till dem, och de bjöd då på lite kaffe och smörgås och sådant. Och sen så sjöng jag, om flicka från Backafall. Och hon, tårarna stod henne i ögonen, och han sa, oh, sa hon, det var det roligt att höra hemifrån. Och Gabriel, han, vi brukar ju ofta prata med Gabriel, sa han, Jönsson.
Mm.
Så det, plötsligt hade det blivit, sitter vi där tre stycken personer, och är borta helt i drömmarna ifrån Charlottenberg, ifrån dessa berg och hela den där, hela kan vi säga, hela omgivningen där, tillbaka till hemstaden i Landskrona. Och så började vi ställa frågan, alltså, vem var flickan från Backafall? Vem var nu denna flickan från Backafall? Jag tror att hon, fru Denker, sa att hon, jo, jag tror det var fyrvaktarens dotter. Jag tror hon hette Inga Suili.
Jaha.
Inga Suili. Ja, och... från Backafall, bryggen tre bröder kryssar ikväll i karibiska sjön, medan en landvind från kusten i söder stryker som sunnan där hemma vid ön. Luften laddar tusende salvor, men jag ger bort dem varendaste en, mot att få vandra bland Backafalls malvor, allt medan månen går vakt över ben.
Vänta mig inte till sommaren, Ellen. Då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står in vid kyrkan och kvällen, tänk då att jag är en yr ollonvor som utan lov tar en törn mot din tinni, och medan du med små händerna slår letar sig ner under blueslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att din kräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vaktvil med sandsegles bom. Känn att det är blott din gosse som sänder hälsningen, att han som bärgar kapten landar en gång under Backafalls stränder, allt medan månen går vakt över Ven.
Nu har lyssnat till programmet Glömda minnen i Radio Kärnan 9,2 i Helsingborg. Detta program ingår i en serie i ett EU-projekt som heter Forgotten Memories. Ansvarig utgivare för programmet är jag, Bo Magnusson, radiotekniker.
Är Ingvar Björnlund.
Och vi hoppas ni följer våran serie. Tack ska ni ha för idag.